skäl att säga ja till Jesus Kristus. Det finns ju många fler skäl än 8 att säga ja till Herren. Men vi måste ju begränsa oss någonstans. För om vi inte gör det, då får vi sitta här i flera veckor. Utan 8 skäl då som jag har valt ut ikväll. Att säga ja till Jesus Kristus. Och det är framförallt då riktat till dem som ännu inte har sagt ja till honom. Utan som inte känner Herren ännu. Men det här är en uppmaning till var och en som inte har sagt ja till Jesus Kristus i sitt hjärta. Uppmaningen är att säg ja till honom. Och du ska få 8 stycken skäl. Det finns många fler som sagt, men vi tar 8 stycken ikväll. Skäl nummer 1. Jesus Kristus är den enda frälsaren. Det finns ingen annan frälsare än Jesus Kristus. Och då läser vi i Apostlagärningarna 4:12. Det är en väldigt bra vers att komma ihåg när man funderar på till exempel vilka religioner som är rätta och vilken väg som är rätt. Och Bibeln säger att det finns bara en som är frälsaren, och det är Jesus Kristus. Det finns ingen annan. Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. Amen. Skäl nummer 2 att säga ja till Jesus Kristus. Ja, han förlåter oss alla våra synder. Vi går till Efesierbrevet 1:7 och läser om det. Det finns ju många flera verser kring alla dessa rubriker, men jag har valt ut bara någon vers utav alla som finns. Så att för varje rubrik kan man göra ett enskilt bibelstudium. Men som sagt, vi tar någon vers bara på varje rubrik. Efesierbrevet 1:7. I honom, Jesus Kristus alltså, är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Och det gäller alla våra synder, alla våra missgärningar, alla våra överträdelser. Skäl nummer 3 att säga ja till Jesus Kristus. Han är vår läkare till ande, själ och kropp. Och då slår vi upp Jesaja 53. Det kända bibelstället i Gamla testamentet som är en profetia om Jesus Kristus på Golgata kors. Jesaja 53 och vers 4-5 som behandlar anden, själen och kroppen. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och det som är fantastiskt i de här 2 verserna är att det står sjukdomar som han bar. Det är riktiga sjukdomar, fysiska sjukdomar som vår kropp har alltså. Dem tog Jesus på sig när han gick upp eller spikades upp på Golgata kors. När han gick lidandets väg så bar han våra sjukdomar. Det står om att det var våra smärtor i den här versen också. Och i grundtexten så är det både andliga eller inre smärtor, själens smärtor och fysiska smärtor. Så det täcker både insidan av människan och utsidan av människan. Och så står det att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och ordet frid är ju någonting fantastiskt. Vad är det många människor behöver idag? Man behöver uppleva frid, eller hur? Man behöver få frid i sitt liv, frid i sitt hjärta, frid i relationer, frid på alla möjliga sätt och plan. Men det står att för att vi skulle få frid blev straffet lagt på honom, Jesus Kristus. Och genom hans sår är vi helade, står det. Så att han är vår läkare till ande, själ och kropp. Skäl nummer 4. De här tre skälen, ja, det första skälet jag sa räcker gott och väl. Men vi tar några skäl till här som exempel då. Nummer 4. Han skänker frihet. Och jag vill ge er en nyckelvers på detta. Lukas 4:18. Det är en nyckelvers när det gäller Jesu liv och hans tjänst. Lukas 4 och den 18:e versen. Det var så här att när Jesus läser detta så står han i synagogan i Nasaret, som var hans hemort. Och då läser han det här. I Lukas 4 och 16 kan vi börja med. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Det var ju en bokrulle som han rullade upp så här när man läste på den tiden. När han öppnade rullen. När han rullade upp den här då. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Och nu kommer den här nyckelversen som beskriver Jesu tjänst. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Hörde ni? Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Tänk dramatiken i synagogan här. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Och det var alldeles tyst. Då började han tala till dem och säga så här: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det betyder att Jesus, han bekräftar det här bibelstället, att det är om honom det gäller. Och när man tittar i andra översättningar, som i den engelska översättningen, så står det, tycker jag, mycket mer målande och beskrivande vad den här versen handlar om, va? Så att ett råd är att läs andra översättningar. Det kan läsa vilket språk som helst, men då får man ett väldigt djup i den här fantastiska verserna, Lukas 4, 18 och 19. Och när det står att han ger de betryckta eller förtryckta frihet, så liksom om man då tar det på lite lättare svenska, va, så är det de han ger frihet, det är människor som är tyngda av bekymmer. Det är ganska vardagligt, eller hur, va? Men det ska vara vardagligt också. För det är vardagens människor som behöver uppleva Jesus Kristus. Det är människor i det dagliga livet som behöver uppleva Jesus Kristus. Och han finns till för dem. Det är de som är tyngda av bekymmer. Det är de som är nedstämda. Och i en annan översättning så står det, det är den engelska översättningen, så står det så här: han helar dem som har ett krossat hjärta. Och då blir det liksom ännu djupare djup i den här versen, eller hur? Han helar dem som har ett krossat hjärta. Och jag skulle vilja fråga många idag i Sverige som har ett krossat hjärta. Jag tror att det är många som har ett krossat hjärta. Och det är många som funderar, var ska jag vända mig någonstans? Till vem ska jag gå? Hur ska jag få lindring? Och man kanske äter mediciner, man äter tabletter. Man söker svaren på olika sätt. Och här säger Lukas 4, 18, 19. Jesus säger själv att jag är den som helar dem som har krossade hjärtan, brutna hjärtan, brustna hjärtan. Fantastiskt. Skäl nummer 5 att säga ja till Jesus. Han upprättar människor. Han reser upp människor. Han reser upp alkoholister. Han reser upp knarkare. Han reser upp vanliga människor som behöver resas upp. Ja, alla människor som inte känner honom behöver upprättas. Och resas upp i tro. Psalm 113, vers 5-7 säger så här. Alltså vers 5, 6 och 7. Ja, vem är så som Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himmelen och på jorden? Han som upprättar den ringe ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn. Och ni hör att jag trycker på vissa ord. Det är för att jag tycker det är så fantastiskt. Och jag blir lika glad varje gång när jag ser den här versen. Han som upprättar. Stryk under ordet upprättar. Han som upprättar den ringe eller fattige. Den som är nedslagen, va? Ur stoftet. Ur dyn. Ur det som han har fastnat i. Han ska alltså inte vara kvar där. Han ska lyftas ur därifrån. Vi måste läsa varje ord med eftertryck här. Han som lyfter. Stryk under ordet lyfter. Jesus lyfter den fattige ur dyn. Skäl nummer 6. Jesus Kristus är livet själv. Johannes 14:6. Jesus svarade honom: jag är vägen och sanningen och livet. Människor frågar: vad är rätta vägen? Vilken väg ska jag gå? Människor frågar: vad är sant? Vad är rätt? Vem ska jag lita på? Vem ska jag följa? Människor frågar: hur ska jag fylla min tillvaro så att jag får ett bra liv? Jesus är svaret på alla de här frågorna. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det sjunde skälet att säga ja till Jesus Kristus har den här rubriken: han lämnar dig aldrig någonsin ensam. Han kommer aldrig att överge dig.
Ensam.
Ja. Det står i Matteus 28 och 20 i missionsbefallningen så här: och se, jag är med er. Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Och det sista skälet ikväll då, det åttonde skälet att säga ja till Jesus Kristus, det är en huvudpunkt tycker jag också faktiskt. För den som lyssnar på det här budskapet. Han är fullkomligt pålitlig. Reliable på engelska. Trustworthy. Han är fullkomligt pålitlig. Du kan lita på honom. Paulus skriver till församlingen i Korint: Gud är trofast. Trofast, det är ett kanske lite gammeldags ord tycker många. Men det betyder, om man definierar ordet trofast, så betyder det så här: någon som man helt och fullt kan lita på. Gud är trofast. Och till Thessalonikerförsamlingen skriver Paulus: trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Och i det andra brevet till Thessalonikerna skriver han: men Herren är trofast. Han ska styrka er och bevara er ifrån det onda. Och det här gäller ju inte bara de här församlingarna vi läser om nu. Det gäller ju dig och det gäller mig. Och det gäller våra familjer. Och det gäller våra nära och kära. Och det gäller församlingarna i Sverige. Mose, han skrev en avskedssång. Och det står i 5 Mosebok 32:4. Femte Mosebok 32:4. Och jag vill att du ska lägga det här på minnet. Därför att det här tycker jag är ett så oerhört starkt vittnesbörd om Guds trofasthet. I femte Mosebok 32 så har Mose en sammanfattning av sitt liv. Och han sammanfattar sitt liv med en sång. Och den här sången, eller de här texterna, det kallas för Mose avskedssång i Bibeln. Och vi ska inte läsa hela den, men du kan läsa den om du vill sedan. Men jag tar fram en vers här. Fjärde versen. Då säger Mose så här, när han talar om Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud. Utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Då har jag sagt så här, skrivit så här. Tänk att Mose hade varit 40 år i öknen. Och han hade ju haft bekymmer på bekymmer på bekymmer på bekymmer på bekymmer. Han hade haft prövning på prövning på prövning på prövning. Och ändå säger han så här vid livets slut. En trofast Gud utan svek. Kunde Mose efter 40 års erfarenhet av tuffa tider vittna om detta, då förstår vi att då är det sant. Och jag tänker på Johannes i Uppenbarelseboken 19:11. När han ser en syn på ön Patmos, så ser han en syn, och vi läser den 11:e versen i det 19:e kapitlet av Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken 19:11. De här verserna kan du få på papper om du vill. Jag kan mejla över dem till den som vill läsa de här hemma i lugn och ro. Johannes 19:11. Och då säger Johannes när han ser den här synen. Och jag såg himlen öppen. Och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Det han beskriver när han ser Jesus. Så han kunde ha sagt mycket. Han kunde ha sagt väldigt mycket när han såg Jesus. Men han väljer två ord, va? Han säger, jag ser en. Och vad jag ser är att han är trofast. Och jag ser att han är sann. Och det är väl också vad världen ropar efter. Vad människor ropar efter. Något som är att lita på. Och någonting som är sant och äkta. Jesus är trofast. Jesus är sann. Han är äkta. Amen. Halleluja. Jag tror vi stannar där, hörni. Och så tackar vi Herren för det här. Himmelske Fader, vi tackar dig för din son, Jesus Kristus, vår frälsare och Herre.